Hej och välkommen till avsnitt 31 av podden. Mitt namn är Hanna Wesslén.
Och jag heter Anna Samuelsson.
Vi är författare och detta är podden Trycksvärta.
I den här podden tar vi upp ämnen som kretsar kring skrivande, framförallt med fokus på indieförfattarskap och egenutgivning. Vad ska vi prata om idag?
Idag är det dags att diskutera recensioner och bokbloggare.
Ja, och det är ju en stor del av Bookstagram, alltså bok- och författardelen av Instagram.
Det är verkligen. Vi har ju faktiskt en intervju också med Saras bokhyllor, som hon heter på Instagram.
Ja, och så kommer vi att ta upp våra egna tankar kring det här med recensioner.
Mm, och vi brukar väl först ha en kort tillbakablick på förra avsnittet.
Ja, och då pratade vi ju om hur det är att arbeta med en lektör eller redaktör eller korrekturläsare. Och du har ju arbetat med en lektör som också delade med sig av sina tankar och tips.
Ja, precis. För hjälp i skrivarbetet behöver man ju verkligen. Och ja, men en lektör är ju ett väldigt bra sätt att få det. Och som indieförfattare då så får man ju själv leta upp dem man vill samarbeta med eller få hjälp av.
Mm, så lyssna igen om du inte redan gjort det. Hur har du haft det sen förra avsnittet?
Men jag har haft det bra. Har redigerat klart och skickat iväg mitt manus till lektören. Äntligen, kan man väl säga.
Ja, grattis. Så skönt att det är färdigredigerat. Eller åtminstone för den här vändan.
Ja, det blev ju några varv extra faktiskt. Men jag tycker ändå att det gjorde manuset bättre. Jag har skickat iväg ett mer färdigt manus.
Mm.
Sen så har jag faktiskt, eller jag håller faktiskt på att delta i Camp Nano i april. Nu jag kommer inte ihåg om jag sa det förra gången, men det är ju som NaNoWriMo i november, men skillnaden är att istället för att det är 50 000 ord man ska skriva under månaden så gäller det att man får sätta ett eget mål.
Ja, nej, jag har inte hört talas om det där innan du nämnde det. Vad tog du för mål då?
Ja, men nu i april då så tog jag 20 000 ord som målsättning och det känns ju faktiskt lite utmanande eftersom jag har hållit på och redigerat nu halva månaden. Och då blir det ju faktiskt inte så många ord skrivna medan man redigerar. Så att det har väl liksom blivit en del ord under redigeringen ändå. Men sen har jag också ett litet sidoprojekt eller vad man ska säga som jag skriver på lite här och där. Och det blir fler ord nu då när jag har skickat iväg manuset.
Ja, kul. Jag ser fram emot att få veta lite mer om det här sidoprojektet i ett senare poddavsnitt.
Absolut. Sen har jag också så smått påbörjat ljudboksinspelningen av Glimmerdjup, så det är ju jätteroligt också.
Ja, du har du lite projekt där på gång och du har ju faktiskt redan läst in en hel ljudbok, så ja, det är jättekul att du fortsätter.
Mm, ja, men det, jag tycker det är superroligt. Men du då, vad har du hittat på senaste veckorna?
Jag har haft väldigt fullt upp med kontakt med tryckeriet och gör omslag och inlaga, och inlagen är äntligen klar nu sedan en vecka tillbaka, eller i vart fall någorlunda klar.
Åh, gud vad skönt att du har blivit klar med det. Herregud vad snabbt det har gått nu på slut. Det känns som att det bara rasslade till där och så var manuset klart. Nu sättningen också.
Ja, det gick ju mycket snabbare än förra gången. För jag la bara in den nya texten i det gamla dokumentet. Och jag behövde inte lära mig allt på nytt med inställningarna. Det var i och för sig nya färginställningar. För tryckerier byter väl sådana ibland, om jag förstår det rätt. Men det var ju hyfsat snabbt ordnat ändå. Men resten med format och så är ju samma.
Ja, just det. Ja, men det är klart. Det är ju en stor fördel när formatet är likadant på till exempel en uppföljare då.
Mm. Sen har jag också beställt mitt första provtryck av omslaget och jag tänkte beställa ett till om färgen inte blir som jag hoppas, för det är alltid lite svårt att se på skärmen.
Mm.
Och även förra gången beställde jag 2 eller 3 stycken provtryck. Så det känns verkligen som att det är värt pengarna. Det kostar ett par hundra per tryck. Men ja, man har ju inte 100% koll bara för att man tittar på skärmen.
Nej, just det. Det är klart. För du designar ju omslaget själv, kan man ju säga, för de som inte vet. Och då måste man ju hålla på med de här sakerna själva. Annars sköter jag ofta designen, just det där med färgprofilerna och sådana saker. Men det ska bli jättekul att se hur det här omslaget blir. Jag tycker ditt förra omslag är supersnyggt, tycker jag.
Tack. Ja, jag har valt att designa det själv. Dels förstås ur kostens perspektiv. Dels för att jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt. Sen tar det ju tid, men samtidigt behöver jag inte lära mig Photoshop i och med att jag använt det under så många år till bildbehandling. Och sen har jag ju mallen nu i InDesign i princip klar. Jag behöver bara lägga in bilden som jag skapat i Photoshop och sen byta baksidestext och boktitel och lite sådana små grejer, färg och så.
Ja, men jag förstår det. Det är precis som med sättningen. Det blir ju så mycket lättare andra gången man gör någonting. Men det där är också, då börjar man verkligen ha nytta av att man har gjort saker från grunden en gång. När man kan börja liksom kapitalisera på det, eller vad man ska säga.
Ja, absolut. Så jag håller tummen att den blir som jag hoppas. Har vi några nyheter eller kommentarer då, tror
jag? Jag såg en jätteintressant artikel på The Alliance of Independent Authors blogg som man hittar på selfpublishingadvice.org. Och den var från den 8 april och heter Subscription Models for Indie Authors. Och där går de igenom hur man som indieförfattare kan dra nytta av eller använda sig av olika typer av prenumerationstjänster som intäktsströmmar.
Ah, intressant. Vad stod det då?
Ja, men dels så stod det ju förstås om streamingintäkter, alltså från typ Storytel och liknande plattformar. Men så stod det också, allt fler har ju olika typer av egna prenumerationsmodeller. Många använder Patreon eller liknande, där man liksom erbjuder sin läsarkrets extra material till dem då som är medlemmar.
Just det. Vi hade ju en fråga om detta tidigare i höstas också.
Ja, men precis. Det var någon som undrade då lite kring det här med hur man får sponsring, tror jag det stod. Och det här är ju lite på det temat då. Så att är man intresserad av det här så rekommenderar jag verkligen att läsa den artikeln. Den var jättebra. Och det var en författare där som delar sin historia om hur hon har byggt upp en ganska stadig inkomst från att bygga ett sånt här community med läsare. Och det är liksom ingen, jag tror inte det var någon superstor eller superkänd författare så, utan en vanlig indieförfattare tror jag i alla fall att det var.
Vi kan ju länka till den artikeln, men vad tror du krävs för att lyckas med en sån sak då?
Ja, det kan man ju fundera på. Alltså uthållighet skulle jag ju säga är en väldigt viktig sak. Det är nog ingenting som händer jättesnabbt, utan man måste ju vara ganska konsekvent då, tror jag. Och om man tänker sig någon typ av egen prenumerationstjänst eller Patreon eller så måste man nog ändå dels ha ett antal följare eller läsare redan på något sätt. Och dels så måste man också vara villig att faktiskt leverera någonting extra varje vecka eller varje månad till de som är med på det här. Annars funkar det ju inte.
Precis. Men vad säger du? Vi kör väl igång?
Ja.
Då är det dags att prata om recensioner. Var hittar man någon som vill recensera ens böcker? Och hur viktiga är recensionerna? Och vad gör man om man får en dålig recension?
Ja, det är många frågor. Det är inte helt självklart i början. Kanske inte senare heller. men om vi börjar med frågan om varför man vill få sina böcker recenserade då. Hur viktigt är det?
Ja. Och kanske finns det olika anledningar till att författare vill få sina böcker recenserade. Dels kanske man bara vill få återkoppling på om boken var bra eller inte. Och helt enkelt konstruktiv kritik på den. Dels kanske man vill ha spridning. Om det nu är så att recensionen är bra så vill man väl att många ska se den och kanske lyssna eller köpa boken.
Ja, men jag tror också att det är de vanligaste anledningarna de du räknade upp där. Och kanske också att man vill ha en blurb eller någonting att ha på omslaget.
Ja. Och vi kanske ska nämna det här att en blurb är alltså ett kort citat ur till exempel en recension. Eller bara en mening utan att komma från en recension som man kan sätta på omslaget till sin bok. Det kan till exempel vara en recensent på en dagstidning som skriver att det är årets bästa spänningsroman eller liknande.
Mm, det vore ju någonting.
Ja.
Ja, men verkligen. Och det förutsätter ju alltså att man antingen trycker en andra upplaga av boken eller att recensenterna får förhandsläsa i till exempel digitalt format eller så. Eller så kan man ju faktiskt sätta den här blurben på sin nästa bok.
Just det. Och nu är det ju inte så att DN eller ens mindre dagstidningar varken har tid eller lust att recensera alla nyutgivna indieförfattare. Om ens någon alls. Så det är väl större chans om man är känd. Eller har skrivit 20 böcker eller är utgiven på ett stort förlag. Men det finns ju andra vägar. Du fick ju en blurb av din lektör eller manuscoach. Vill du läsa några meningar från den eller hela?
Ja, men det kan jag göra. Den använde jag ju till första boken. För då hade jag ju inga läsare sedan tidigare. Så då var, ja, jag tänkte att då kan jag göra på det viset. Men jag kan läsa en del av den. Då stod det så här: det är spännande och dramatiskt. Mycket står på spel. Etik och moral ställs mot egen vinning och omsorg om familjen. En lyckad mix som gör att läsaren tror på det som händer samtidigt som det stundtals har den där känslan av thriller.
Ja, jag håller verkligen med om det hon skriver. Och just det där med thriller också, det har vi pratat om förut också. Den har ju de ingredienserna till ganska stor del skulle jag säga. Även om det finns mycket annat där också. Och med relationer och allt det här. Och det med spänning och mycket som står på spel. Så ja, det tycker jag är bra sammanfattat.
Ja, men jag tyckte också att Linda fångade innehållet i boken väldigt bra. Sen till andra boken så gjorde jag så att jag tog en del ur en recension från en bokbloggare som jag tyckte var passande och ja, men som var väldigt bra då. Och den använde jag då till andra boken.
Mm.
Men om man inte har släppt några böcker tidigare så skulle man ju också kunna fråga en testläsare, tänker jag, ifall de vill skriva någonting.
Mm.
Du hade väl blurbar till Statisternas omslag?
Mm, det stämmer. 2 stycken.
Ja, ah, kul. Vill du läsa upp dem?
Mm. Då är det en av Saras bokhyllor då, som vi ska intervjua lite senare. Och hon skriver så här. Det är omöjligt att sluta läsa. Karaktärerna fastnar hos mig och det finns så mycket mer än ett brott som ska lösas. Grundidén känns både unik och spännande, rent av genialisk.
Mm.
Och så har jag också fått en blurb av systrarna Boktokiga som är 2 andra recensenter på Instagram som har skrivit blurben En riktig bladvändare, en bok du absolut inte får missa.
Wow, det är jätteroligt verkligen. Det är väldigt, väldigt bra citat tycker jag.
Ja, verkligen. Så ja, jag blev jätteglad att de gillade boken också. Och jag var ju tydlig med att om ni inte gillar boken så är det helt okej att inte skriva någon blurb. För det kan jag ju ta.
Mm.
Jag vill ju inte att någon ska låtsas som att den gillar och hitta på något snällt. För då är det bättre att vara ärlig med det.
Ja, absolut. Håller med. Och så känner ju säkert de också. De vill ju säkert inte att det ska stå något de inte känner att de kan stå för.
Nej, precis. Och då fick ju de läsa den i digitalt format innan tryck.
Just det.
Men till boken Resotälta med barn så hade jag däremot, jag frågade faktiskt ingen och jag tror att jag var i lite tidsnöd där också innan tryck. Och nu har jag heller inte frågat någon när det gäller uppföljaren till Statisterna heller som går på tryck om bara några veckor. Men det vore ju roligt, men ja, man ska hinna med det också.
Ja, men så är det ju verkligen. Man måste ju vara ute i god tid. Men jag tänker att annars skulle du ju kunna ta faktiskt samma som du använder på Statisterna, kan man inte det? Och skriva att det är sagt om Statisterna.
Jo, absolut. Jag ska klura på saken lite grann. För det är en ganska bra grej att göra, faktiskt. Mm. Det ser man ju på böcker från stora förlag också, att man gör så.
Precis, det är ganska vanligt faktiskt.
Ja, hur viktigt tror du att recensioner och blurbar är när det gäller spridning?
Ja, det är svårt att säga tycker jag. Jag tror att det beror mycket på vem som skriver, vad det står och också förstås när de skrivs. Jag tänker till exempel om det är sånt som läggs ut på Instagram så kan ju vissa inlägg ses av jättemånga. Medan andra inlägg av samma person inte alls når ut på samma sätt. Så att det är så mycket som spelar in där. Men vad tror du?
Ja, det är ju inte så att jättemånga personer kanske beställer ens bok bara för att man får en bra recension. Men spridningen gör nog att någon eller några får upp ögonen för boken. Eller ja, man får väl hoppas det i alla fall.
Ja, men det tror jag också. Och ofta är det väl liksom många saker tillsammans som gör att man får en viss spridning på boken. Det kanske inte bara en recension eller en specifik händelse, men ju mer olika saker man har, desto större sannolikhet är det väl ändå att boken hittar ut till läsare som är intresserade. Och om den finns som ljudbok så kanske någon lyssnar på den där också om man tycker att det låter intressant.
Mm.
Det är ju kanske ett lite mindre tröskel än att köpa boken.
Men så är det nog. Och speciellt om man redan har en prenumeration på en ljudbokstjänst, vilket ganska många har.
Exakt.
Och det är ju betydligt färre som ser den om den inte recenseras alls, såklart.
Ja, men jag håller med. Så var hittar man då en recensent, kanske man undrar.
Ja, och det är ju inte så lätt för nya författare, för vi har ju redan nämnt Instagram, men man kanske inte ens har Instagram. Sen finns det förstås Facebook, även om jag inte vet hur stort bokcommunityt är där.
Men det förekommer nog där också, även om jag får också känslan av att det kanske är större på Instagram. Men sen tror jag verkligen att TikTok är ganska stort nu också. Så om man hänger där eller gillar den plattformen så skulle jag nog leta där kanske också.
Just det. Och även många bloggar finns ju. Och en del recensenter och bokinspiratörer postar ju på sina konton på flera ställen också. Flera sociala medier också. Kanske de har en blogg också.
Mm, precis. Och en del lägger ut på Goodreads eller en recension på någon av nätbokhandlarna i samband med att de skriver recensionen också.
Mm. Sen är ju frågan hur man närmar sig en bokbloggare. Skickar man bara sin bok eller ja, hur gör man?
Ja, alltså jag vet ju att vi tycker ganska lika där. Det har ju väl till god sed tycker jag att fråga först istället för att liksom skicka en bok utan att fråga om man nu skulle ha adressen till någon recensent eller bloggare.
Mm.
Det är klart att man kan bara skicka på vinst eller förlust också, men dels riskerar ju boken att bara bli liggande oläst för att de flesta recensenter får högar av böcker, och dels så är det ju roligare att liksom välja lite mer vem man vill ska recensera också.
Ja, för man vill ju inte skicka sin blodiga skräckroman till någon som bara läser feel good, eller en barnbok till någon som bara vill ha fantasy för vuxna.
Nej, nej, så det är klokt att välja ut vem man vill ska läsa och fråga den personen om den är intresserad, tycker jag, om det är en bloggare.
Mm.
Men om det är en tidning eller liknande, då tycker jag ju att man, då kan man väl bara skicka, kanske skriva ett litet följebrev eller något sånt.
Ja, håller helt med om det. Men om vi återgår lite till det här och hur man väljer ut vilka man skickar till, så kanske man vill kolla lite på hur recensionerna skrivs. Om det skrivs mer än typ bra, eller det var en dålig bok, eller vad det nu kan stå. För man vill ju som författare gärna ha konstruktiv kritik i så fall, om det nu ska kritiseras, som vi pratade om innan.
Ja, precis. Om det är något som inte är bra som kommer upp, så får det ju gärna vara konstruktivt. Sen helst vill jag ju för min del att det bara är bra saker som står, eller i alla fall inte dåliga saker, men det är ju ändå för sent att ändra då liksom. Kritik ja. Tar jag jättegärna emot innan boken är klar. Men sånt kan man ju inte välja, och jag tror att alla måste stå ut med att få mindre bra recensioner ibland, eller till och med dåliga recensioner, absolut.
Så är det ju, det är en del av det hela.
Mm, precis. Sen även om man skickar till 2 eller 5 eller 10 stycken som tackar ja till att recensera, så betyder det inte att alla sen faktiskt recenserar boken. Det kan ju hända saker där också, och det är ju inte något jobb som de får betalt för oftast eller så, utan de kanske får för mycket att göra eller ja, slutar läsa eller läser andra böcker.
Ja, sen ska man nog vara beredd på att man kan få förfrågningar också från recensenter. Jag har ju fått några sådana och kollar förstås vilka det är och så då. Men när jag fick dem så hade jag redan bestämt vilka jag skulle skicka till. Du fick ju också sådana förfrågningar, eller hur?
Ja, det har hänt mig också flera gånger, och några gånger har jag skickat då för att det passade bra i tiden. Skulle ändå skicka ut och sådär. Men andra gånger så har jag redan skickat iväg den liksom kvot jag hade tänkt mig. Då har jag faktiskt tackat nej.
Mm. Så ja, vissa hör ju av sig, andra får man höra av sig till. Och man har förstås ingen skyldighet som författare att skicka till någon. Det ska man ju inte känna, även om den personen skriver och frågar. Utan man väljer ju helt själv och kan förstås heller inte skicka till alla. Och det tror jag också att recensenter och bokbloggare också har förståelse för.
Absolut, det tror jag också. Det blir ju en kostnadsfråga också, eftersom man skickar ett recensionsexemplar som kostade någonting att trycka. Och så är det portot, det är ju ofta den största kostnaden. Och
ja.
Då vill man ju kanske inte skicka 50 stycken böcker som indieförfattare. Eller så vill man det, men det är inte gratis.
Mm-hmm.
Kanske skickar man fler pocket än inbundna till exempel, eftersom det blir billigare per bok. Jag vet inte.
Det tror jag absolut att det är lättare då.
Mm.
Och man får ju avgöra vad man kan avvara, och det beror ju på hur stor upplagan är också. Så att man trycker en väldigt liten upplaga på kanske 80 eller 100 böcker, då kanske inte hälften kan skickas till recensenter. Eller jag kan och kan, men normalt sett så har man ju mindre andel som man skickar på det viset.
Ja, absolut. Ja, det finns så mycket att ta i beaktande, och det finns ju egentligen inget rätt och fel. Man får ju avgöra själv. Jag har skickat kanske 10 böcker som recensionsexemplar eller något. Det är inte jättemycket. Jag vet att många skickar fler. Hur många har du skickat?
Ja, men det blir nog samma här för statisterna i alla fall. 10-12 stycken. Och ja, men kanske något liknande för Res och tälta-boken.
Mm, mm.
Men sen har ju inte alla blivit recenserade än. Och ja, men som vi nämnde innan så är det ju så ibland av olika orsaker.
Ja, precis. Men en sak som jag har varit med om 2 gånger och som jag faktiskt blir lite ledsen eller besviken över, eller vad man ska säga.
Mm.
Det är personer som har frågat efter recensionsexemplar och fått det.
Mm.
Och sen inte lämnar någon recension. Och sen faktiskt hör av sig och frågar igen efter ett halvår eller ett år om de kan få recensionsexemplar. Och då har det gått lite snett tycker jag. Alltså om man ber om ett recensionsex så finns det ju faktiskt en förväntan att man faktiskt ska läsa boken och recensera den. Inte liksom lägga den i en hög någonstans och sen be om en ny bok för att man har glömt att man redan har fått den. Och det har jag då varit med om 2 gånger.
Alltså det där håller ju helt med om.
Ja, men man måste ju ha liksom en respekt åt båda hållen tycker jag.
Absolut, håller med där. Sen finns ju BTJ, om man inte skickar till recensenter på sociala medier eller till bokbloggare. De är ju väldigt stora vad gäller inköp till biblioteken.
Just det. Och BTJ står väl för bibliotekstjänst, även om de väl bara kallas BTJ nu tror jag, eller heter det nu.
Mm.
De har lite utbildningar och så också tror jag, men så framförallt ger de ut det här BTJ-häftet med recensioner av nya böcker. Och många bibliotek prenumererar ju då på häftena, digitalt eller i tryckt form, för att få underlag till vilka böcker som ska köpas in. Och i de här häftena kan man då få med sin bok, och det kan ge ett väldigt bra... Ja, det ger väldigt bra införsäljning till biblioteken.
Just det, åtminstone om det är en bra recension. Allt som skickas in dit blir ju inte recenserat, men en del blir det. Och då är det oberoende lektörer som läser och ger ett omdöme på 1-5 stjärnor, där 5 är bäst.
Mm. Och du har ju skickat in dina 2 böcker dit, eller hur?
Ja, det har jag. Min första statistne blev bara katalogiserad, det vill säga det hände ingenting. Ingen recension alls. Så det var ju lite synd, men det är ändå värt att testa tycker jag. Sen boken Res och tälta med barn fick däremot ett bra betyg, 4, och ett väldigt fint omdöme både vad gäller innehåll och foton. Så det var himla kul.
Ja, jätteroligt. Både att du fick en recension och att den var så bra.
Ja, det var. Den har ju också gett väldigt bra införsäljning till biblioteken. För nu är det över 200 exemplar av boken på 184 bibliotek.
Wow, det är jättemånga.
Ja, det skulle ju med högsta sannolikhet inte ha blivit om den inte hade blivit recenserad av BTJ.
Nej, för då hade de inte känt till den.
Nej, precis. Visst valde du att inte skicka in dina böcker till BTJ från början?
Ja, nu framstår jag ju som lite korkad här känner jag. Nej, jag har inte skickat mina böcker dit. Jag tänkte på något sätt att det inte var någon idé eller att det inte kändes så viktigt. Men jag ska göra det här efter. Och faktiskt så skickade jag in brickan i spelet här om veckan. Men den är så gammal nu så den kommer de ju inte recensera.
Ja, men det var ändå kul att du skickade in den trots allt. För man vet ju aldrig.
Nej, i och för sig. Jag tror att det hade varit ganska liten chans även om den var ny. Men nu är den gammal dessutom. Så jag tror inte det. Men ja, jag vet inte varför. Jag kanske har tänkt också att det kan ha negativ påverkan på försäljningen om boken blir recenserad och får ett sämre omdöme. Men nu har jag liksom ändrat mig. Jag tror inte riktigt att det är så det funkar. Utan det finns nog en positiv uppsida om man får ett bra betyg. Och sen kanske inte allt för mycket nedsida om man skulle bli recenserad och få ett sämre betyg.
Nej, men så är det ju. För de köper ju inte in en bok ändå om de inte ens vet om den.
Exakt. Så att man har kanske inte, ja man har nog inte jättemycket att förlora där helt. Det kanske ändå är värt att göra det. Men för då har vi kommit in lite på det här med negativa recensioner då.
Ja, det är ju egentligen inget roligt alls. För att jag har ju fått en recension för statisterna som har varit i mina ögon väldigt negativ.
Mm.
Och dessutom väldigt lång. Så det var Det gjorde ju inte saken bättre. Och nu har jag, det var inte på Instagram det här, utan det var i ett annat forum. Och nu har jag i efterhand fått reda på att det inte är den första boken som den här recensenten har sågat fullkomligt, utan det finns tydligen fler, många fler.
Det beror på det här med att välja sina recensenter då.
Precis, och där kanske inte jag hade gjort så mycket research, eller faktiskt ingen alls. Mm. Jag tänkte att det är en chansning, det blir nog bra, tänkte jag.
Ja.
Men, och det är klart att den här personen i fråga får ju tycka som hen vill, och visst fanns det små ljusglimtar även i recensionen, men de var väldigt små och de lyste inte så starkt om man säger så, och de var vridna på ett sätt som gjorde att även de lät negativt. och den veckan som vi läste recensionen, så den var ju inte jätterolig. Och jag nämnde ju det här med konstruktiv kritik innan, att det är helt okej, det är bra. Men den här kändes bara som att recensenten lyfte upp det som den inte gillade och förstärkte det något oerhört mycket. Och som sagt, typ totalsågade den som det kändes.
Åh, nej, usch, jag förstår inte. Det är inte kul alls, usch.
Nej, och nu i efterhand spelar det egentligen ingen roll, för nu skrattar jag ju åt det. Mm. Men jag fokuserar ju på alla bra recensioner istället, som är många fler. Men jag förstår verkligen att det kan göra ont, och speciellt när man precis har fått den. Särskilt också om man är debutant. Så som författare så uppskattar jag som sagt konstruktiv recension istället för en nästan rent sarkastisk och elak som det kändes som att den här var.
Ja, men verkligen. Jag förstår faktiskt inte varför man skriver en sån.
Nej.
Men det finns ju tyvärr alla varianter. Det är ju bara att ta en titt på streamingtjänsterna.
Ja, de kan ju vara rent hemska. Mm. Har du erfarenhet av någon liknande recension? Hur har du hanterat det i så fall?
Alltså, jag tror inte att jag har fått lika många recensioner som du har fått. Det är ingen så här specifik som jag kommer att tänka på. Jag tror att jag har sagt det tidigare någon gång, men jag är en sån som inte tittar så mycket på mina recensioner på streamingtjänsterna.
Nej.
Jag ber liksom någon kanske läsa ett urval för mig, men jag tror liksom inte att jag utvecklas som författare av att läsa om någon till exempel skriver sämst och sen inget mer i en recension.
Nej.
Alltså inte för att jag vet om jag har någon sån, men det har jag ju sett att andra har, så det förekommer ju säkert.
Det gör det ju absolut, i alla fall på, ja, som sagt, andra recensioner på andras böcker på ljudbokstjänsterna. Själv har jag ju fortfarande inte hunnit publicera min sen ljudboken. Men det kommer väl någon gång, och även negativa recensioner då förstås.
Mm. Jag tror också att det är så att, det lite som du sa, att man, det är lättare ju längre man har hållit på, ju fler liksom recensioner och positiva saker man har hört från läsare, desto lättare kan det ändå bli att liksom ta de där negativa med en liten klackspark, för att man vet att det är inte alla som tycker så.
Nej, så är det ju.
Mm. Men det blir ju extra känsligt om man kanske inte ens har fått någon recension tidigare. Då blir det ju extra jobbigt om den första man får till exempel skulle vara negativ.
Ja, usch, vilken mardröm.
Ja, men även det kan hända, och då tar man sig igenom det.
Ja, så är det ju. Man ska inte sluta skriva bara för det.
Precis. Men nu ska vi lyssna på en intervju med Saras bokhyllor.
Ja, det var jätteroligt att få prata med henne, tycker jag. Välkommen till podden, Sara. Skulle du vilja börja berätta lite om dig själv?
Mm. Jag heter ju Sara då. Jag blir 49 år i år. Jag är utbildad lärare i svenska som andra språk och franska. Och sedan nästan i april blir det 2 år, så jobbar jag också i ett skolbibliotek.
Mm, just det. Då passar det ju väldigt bra att recensera böcker, kan jag tänka mig.
Ja.
När började du recensera och hur kom du in på det?
Nej, men alltså, jag har ju alltid läst böcker och brunnit för läsning och sådär. Och sen då, ja, det är 24 år sedan nu som drygt som jag blev färdig lärare. Och då blev det ännu viktigare liksom med litteratur, kände jag, och sprida läsglädje till eleverna. Men på svensklektionerna ska man göra så mycket annat. Så man hinner inte, eller ja, det är klart vi jobbar med litteratur, men man hinner ju inte bara prata böcker. Så då startade jag det här Instagram-kontot efter påtryckningar av kompisar. För jag var lite feg, men det var folk som övertalade mig. Och det var ju i januari 2019 som jag startade kontot. För att sprida lästips till elever, tänkte jag, boktips till eleverna. Så det var liksom målet, att de skulle ha en plattform där de kunde läsa mina boktips.
Mm. Och sen har det växt.
Ja. Lite, det blev lite större. Jag har inte så många elever som följer mig, tror jag. Men några.
Det är väldigt roligt att de gör det.
Ja.
Hur kom det sig att du valde Instagram som plattform? För där vet jag ju att det finns.
Ja, alltså då. Jag tänkte väl att det var så här passande just med bild. Att man kunde ha en bild på boken och sen text. Och så ja, det var där eleverna fanns då. Framförallt. Jag har Snapchat också, men det kändes inte som rätt forum och tips om böcker. Nu skulle jag kanske ha startat ett TikTok-konto om jag hade startat det nu. Men för nu är det där de finns, eleverna. Men,
ja.
Men Instagram kändes liksom passande i formatet. Så.
Mm, mm. Absolut. Men har du ett TikTok-konto också?
Ja, för skolbibliotekets räkning har jag ett TikTok-konto.
Mm.
Men det är inte kopplat till mitt Instagram-konto, utan då är det kopplat till... Jag har ett Instagram-konto för skolbiblioteket också. Så då
Ja,
har
just
jag med dem ihop så, för eleverna.
Mm. Ja, det är många sociala medier att hålla reda på.
Ja.
Men det här med när författare skickar böcker till dig då, får du även sådana som du inte har tackat ja till eller kommer det bara sådana som du känner till att du vill läsa?
Nej, alltså, nej, det kommer sådana som jag inte har bett om också. Inte så många längre. Jag blir jätteglad när jag får överraskningsböcker, men ett tag fick jag väldigt många som
Mm.
jag kanske inte, som bara blev liggande. Som
Mm.
inte, ja, men det kändes som att det bara skickades ut. Det var ett förlag som skickade. Men när man får, och det känns som att det verkligen är riktat till en för att man har gillat något annat av den där författaren eller från förlaget, då blir man ju jätte glad och tacksam när man får sådana överraskningar.
Ja.
Och så får jag ju en del frågor om att läsa böcker. Men jag är ganska restriktiv.
Hinner du läsa allting som du får?
Jo, men det gör jag.
Eller ser du till att inte tacka ja till mer än vad du hinner med?
Nej, men det hinner jag ju. Men jag har alldeles för många olästa böcker, sådana jag har köpt själv också. Så nu försöker jag att inte köpa några böcker och inte tacka ja till böcker som jag inte känner att de här vill jag verkligen läsa. Det känns inte schysst mot förlag och författare så. Men jag ser till att läsa allt jag har fått som jag har sagt ja till i varje fall.
Just det. Ja, det känns som ett återkommande problem hos ganska många bokrecensenter att man har stora högar som man inte riktigt hinner med. Man vill ju läsa, men man hinner inte
Nej.
alltid. Men ja, du recenserar ju främst barnböcker då, men även en del andra. Så jag tänker om du skulle vilja läsa upp en recension på en barnbok så vi får höra lite hur det kan låta.
Och det var ju jättesvårt att välja, för det finns ju så många bra böcker man vill berätta om. Men jag valde Berätta tre saker av Callum Bloodworth. Och då har jag skrivit så här. Det handlar om Liv, vars liv kretsar kring död. Hennes mamma har gått bort. Pappan är så förstörd av sorg att han inte förmår ta hand om sina döttrar. Liv har flyttat in hos sin stora syster. Deras relation är frostig och blir inte bättre av att de trängs i en liten lägenhet. Liv hamnar på en fest hon inte vill vara på och råkar få en kyss. Killen visar sig ha corona och Liv isoleras i den lilla lägenheten. Systern stannar hos pojkvännen. Oron och rädslan kring den nya sjukdomen finns där hela tiden. Ska Liv dö nu? Det handlar också om Dag som hamnar utanför Livs dörr. Han och Liv börjar prata och de kan inte sluta. Han fortsätter att dyka upp utanför dörren, balkongen och i hennes telefon. Språket är fantastiskt. Har man följt författaren på Instagram så är man redan bortskämd med hans humor och fantastiskt rappa språk. Man vet också att författaren har en förkärlek för sötsaker och det sprider sig till boken. Vi bjuds på picknick med wienerbröd, marmelad, ostar och pannkakor. Innehållet är så mysigt och varmt och innerligt och jag fånler många gånger men jag gråter också floder. Jag är helt knäckt när boken är slut. Vilken otrolig kärlekshistoria detta är. Jag sveps iväg och drömmer om körsbärsträd, picknick och serenader. Jag förstår ganska tidigt vartåt det barkar, men det förtar inget av viljan att sluka boken och jag gråter floder. Svenskläraren i mig vill läsa denna med elever och diskutera symboliken i huvudkaraktärernas namn. Jag vill höra vad eleverna tycker om karaktärerna, om hur pandemin får plats, om de kan dra paralleller till någon annan balkongscen med mera. Är Bloodworth Sveriges svar på John Green? Ja, kanske, men han är också Bloodworth, en författare som klarar sig utmärkt utan jämförelser. Skriv fler ungdomsböcker. Känn ingen press, men gärna genast. Om en pandemi, om djup sorg och saknad, om en pappa som inte svarar i telefon, om en syster och en massa ilska. Om hur en stängd dörr kan göra att folk kommer varandra närmre. Om picknick, om att uppfylla drömmar, om blommande körsbärsträd, om pirrande kärlek och nya vänner.
Ja, det var en väldigt, väldigt fin recension tycker jag. Och också av en väldigt bra bok. Jag har läst den. Jag läste den för ett halvår sedan nu kanske. Tycker att du har fångat väldigt mycket av det. Både ja, men som du säger med karaktärernas namn och de här stora frågorna och den här fikastunden eller diskussionsstunderna genom dörren och sådär. Du har fångat väldigt mycket tycker jag av boken och jag förstår också att du valde just den här boken. Men jag har ju tänkt på det innan också, att du har ju väldigt välskrivna recensioner. Du lägger ner väldigt mycket själ i att skriva dem och fundera på både handling och innebörd och allting i boken. Hur går du tillväga liksom för att få ner allting? Det här skriver du under tiden du läser eller skriver du efteråt? Eller? Hur funkar det?
Ja, nej, men jag skriver, jag har anteckningarna på telefonen uppe när jag läser, eller inte uppe. Jag läser ju, man slukas ihop av boken, men när jag kommer på något liksom, då skriver jag in det i anteckningar. Massa lösryckta meningar. Och sen när jag har läst klart så försöker jag sätta mig och skriva recensionen på en gång. Oftast blir det inte så. Ibland blir det, det beror lite på. Ja, men när jag läser klart, vad jag är då, om jag liksom precis ska jag sova så sätter jag mig inte och skriver. Men jag försöker skriva så snabbt som möjligt. Sen är ju jag ganska självkritisk. Så jag är där och petar många gånger innan jag väl lägger upp den. För man vill verkligen. Ja, men det är ju ett hantverk som någon har lagt ner en massa tid på. Då vill jag också lägga ner tid på min resa. Jag vill liksom inte bara hafsa ner något. Utan jag vill verkligen ja, att det ska synas att man har läst. Så.
Ja, nej men det märks ju verkligen att du lägger ner väldigt mycket energi och tid på det och att det blir väldigt, väldigt bra. För att det är få som skriver så ska man säga, noggranna och välskrivna recensioner som du gör. Och det är därför det är så roligt att höra också hur du går tillväga med det och inte bara sätter ett betyg.
Nej, men jag försöker ju att inte läsa andras recensioner heller. Om det är en bok som jag vet att jag ska läsa så försöker jag att inte, för jag vill liksom inte påverkas av vad andra har skrivit. Eller, ja, så jag försöker att inte läsa vad andra har skrivit förrän jag är klar med min recension.
Nej, just det. Hur gör du om det är en bok som du inte fastnar för så mycket eller som du inte gillar alls?
Nej, alltså gillar jag den inte alls och jag inte har fått boken så utan köpt den själv, då lägger jag inte ner tid på att skriva. Vilket kanske är dumt, för man ser ju en del åsikter om att folk tycker det är kul också att läsa. Ja, men att inte alla böcker bara hyllas utan att man får se verkligen. Men jag känner att det tar för mycket tid att skriva om något som inte. Och sen, ja, men det är så svårt för det är så otroligt subjektivt vad man tycker. Och jag vet ju också att jag en dag kanske är jättesugen på deckare. Medan en annan dag hade jag inte varit det. Eller tvärtom. Deckare tycker jag i och för sig oftast är kul. Men ja, men en sån här. Den här hade jag nog i och för sig tyckt om när jag hade läst den. Berätta tre saker. Men lite sån feel good kan ju vara väldigt olika vilket humör man är på. Vad man är sugen på. Så då känner jag att då blir det så. Bara för att jag inte gillade boken just då. Det är inte säkert att jag inte hade gillat den en annan gång. Så, men har jag fått boken som ressex eller lässex då skriver jag ju vad jag tycker och jag försöker alltid vara, eller försöker, jag är alltid ärlig, men jag är inte, alltså jag vet inte om det är för att jag är lärare, svensklärare, van att rätta elevers texter, men jag känner att jag vill liksom vara konstruktiv, gillar inte att bara såga, utan jag försöker vara tydlig med, för det finns ju alltid något bra, tänker jag, eller ja, jag har läst. Jag har inte hittat så mycket bra, men det är inte så ofta. Jag är nog ganska också öppen och tycker att det mesta är ganska bra.
Mm.
Men försöker då skriva att ja, men just det här kanske jag hade sett mindre av eller mer av. Men också tydlig med att det är min åsikt och att det inte behöver betyda att det är en dålig bok.
Nej, men det är väl jättebra att man är konstruktiv och inte totalt sågar den och säger att det här var det värsta jag någonsin har läst. Då är det ju bättre att och kunna lyfta fram både bra och dåliga saker. För det finns väl med de flesta böcker, tänker jag. Så det är väl klokt att göra så.
Ja.
Men vad är det roligaste då med att recensera böcker? Och läsa också förstås.
Nej, men alltså, det är så mycket. Dels det här bara att liksom fly in i någon annan värld. Fly verkligheten ett tag, eller vad man ska säga. Och ibland är ju verkligheten ganska tung i böcker också, i och för sig. Jag säger fly verkligheten, men i böcker kan det ju också vara jobbigt. Men då kan man få gråta ut lite av boken. Men det som jag tycker är roligast med det här med sen jag började med Instagram är ju att jag hittar en massa böcker som jag inte hade hittat annars.
Mm.
För även om jag läste ganska brett, tror jag, det har jag nog alltid gjort, även om jag har haft perioder när jag har läst. När jag pluggade till svensklärare läste jag väldigt mycket klassiker, både i skolan men även privat. Så. Men, och sådär, och man har haft deckarperioder där man nästan bara läser deckare. Men jag har liksom breddat mig ännu mer.
Mm.
Ja. Och det tycker jag är jättekul. Och hittat en massa författare och böcker som jag nog inte hade läst annars.
Ja, vad roligt. Vad är det svåraste med att recensera?
Ja, men det är väl det där, kanske självkritiken och att jag ibland Ja, men det här att man känner att man fastnar i och bara att jag skriver samma saker hela tiden. Eller så, nej, men att det blir de här meningarna, ja, välskriven, målande språk. Ja, att man, jag vet inte, men det handlar nog om självkritiken, att jag känner att jag fastnar.
Jag tänker mig att det är ganska likt att vara författare också, att man blir ganska självkritisk och tänker att man fastnar i samma formuleringar och sådär. Att det hör ihop med allt skrivande. Att det är lätt att känna att man hamnar där, även om andra tycker att man varierar sig.
Jo, men det är nog sant. Att det, ja. Och just det här, jag blev intervjuad för lokaltidningen här. Och så frågade han någonting, jag minns inte vad... Men det var väl just om vad man fick om man läste mina recensioner. Och då så sa jag att, eller ja, att jag ville att det skulle synas att jag lagt ner tid på recensionen. Och då sa han, jag så att den inte är AI-skriven. Och då liksom, jag hade aldrig ens tänkt den tanken att man skulle kunna lägga upp. Ja, men det var så intressant att det, ja, men det, den här journalisten hade ju ändå tänkt på det. Det är klart att man kan skriva recensioner också med hjälp av AI.
Det kan man ju såklart, säkert.
Sen vet jag inte vad det skulle ge. Vi som finns på Bookstagram, vi läser ju för att vi vill läsa. Men det var ändå en intressant tanke han väckte hos mig där. Att okej, ja, nej, det ska synas att det är jag som har skrivit. Det är viktigt.
Ja, jo, det är väl en väldigt klok tanke. Sen så tänker jag att det kanske kommer fler och fler AI-recensioner om några år.
Ja.
Men det är ju jätteroligt att du vill fokusera på att skriva på ditt eget sätt. Och verkligen lägga ner tid på det. Om någon annan som lyssnar på det här skulle vilja recensera böcker. Hur skulle du ha något tips till den personen som vill börja recensera?
Men jag tänker ju, om man då skulle vara på Bookstagram där, ja, Instagrams community då, för oss som gillar böcker. Jag tänker det är en sån otrolig varm och härlig plats. Men vi är också väldigt olika. Och det är lätt att jämföra sig med andra och titta på hur många följare andra har eller hur andra skriver eller hur vackra bilder andra tar och sådär. Och jag tänker att jag och vi har olika åsikter om hur lång. Jag skriver ju gärna lite längre, eller längre, de blir ju korta på Instagram, men längre, och det vet jag att vissa inte alls uppskattar, men jag tänker mitt råd är att vara sig själv, att inte jämföra sig med andra, utan bara göra det som man själv, och det tror jag de flesta på Bookstagram skulle säga också, att man gör på det sätt man själv gillar.
Det är nog en klok synpunkt vad man än företar sig, tror jag.
Ja, jag menar att inte, jag tittar ju på mina första, jag kan inte ens kalla dem recensioner, men mina första små inlägg jag gjorde, och de är ju, de skäms jag lite över idag. Men samtidigt skulle någon annan ha skrivit dem skulle jag ju inte bry mig. Men just för att det är jag själv som har gjort dem så blir jag så här, men gud, vad skrev jag egentligen? Men jag tänker just att det känns äkta. Att läsglädje lyser igenom på något vis. Att det,
ja. Ja, men det är bra tips. Om man som författare då vill få sina böcker recenserade, vad ska man göra då eller inte göra enligt dig?
Ja, det tycker jag var lite klurigt att fundera på. Men jag tänker så här att man måste fundera. Det är ju lite samma där, vad vill man? För jag känner ju när jag får frågan om att läsa en bok, men som jag var inne på i början, att om någon vänder sig till mig så här, jo men du läste ju den här och gillade den, skulle du vilja, då känns det verkligen som att okej, de är intresserade, författaren är intresserad av vad jag tycker. Den vill inte bara, och jag fattar ju att man vill synas i flödet. Men det känns mycket roligare när det blir lite personligt. Som jag sa, de här böckerna jag fick hemskickade ett tag där, tills jag sa ifrån. Där det var ju bara liksom utskick. Det kändes inte, det var inte, jag var inte. Ja, men det kändes inte som att de var så här, vi skickar till henne för att hon gillar den här genren. Utan det bara var, vi skickar ut böcker. Och det tänker jag så. För jag blir mer sugen att läsa om jag märker att författaren faktiskt har lite koll på mig också. Sen fattar jag att man som författare inte kan ha koll på alla bokbloggar och sådär. Men det är klart att det blir roligare.
Ja, men då man kanske ska välja bokrecensent eller bokbloggare då utifrån. Säg att det är någon som bara läser deckare och bara tycker om deckare. Då kanske man inte ska skicka en barnbok.
Nej, men precis.
Eller att man kollar av läget lite.
Ja.
Och kanske frågar recensenten i förväg också, gissar jag.
Ja.
Är uppskattat.
Sen har jag fått frågan om det var någon gång om någon bok som, och då var jag ärlig med att det var en fantasybok. Att fantasy för vuxna läser jag väldigt sällan. Men då tyckte de att ja, men det var kul ändå att höra din åsikt då, om du inte är så vanläsare. Så att det, Och då blir det så här, ja, men då har man en dialog och då känns det kul ändå. Och sen förstår jag, alltså vissa konton är jättestora och då når man ut till fler. Och det förstår jag att det är viktigt. Samtidigt som jag tänker, jag är ju någonstans i mitten. Men jag tänker att det finns ju små konton. Eller små, jag vet inte hur man ska räkna. Men som kanske skriver fantastiska recensioner och så. Men det är så svårt för det är algoritmer och så där. Jag vet ju ibland när man har skrivit en recension och lagt ner tid och så får man ändå bara, jag vet inte, 10% inte ens av ens följare som har sett den. Så det är så svårt.
Det är jättesvårt. Det är svårt att veta i förväg
Ja.
också. Och säkert vilken tid man lägger ut och vilken dag och hur många som är inne. Så att,
Ja.
ja, det är väldigt svårt att förutse. Då får man lägga ner mycket tid på statistiken om man...
Ja, nej, så jag vet inte om det var så mycket tips och råd till författarna, men ändå det här, ja, men just att ha någon sorts, ja, fundera över vilka konton som kan vara bra utifrån vad man själv är ute efter som författare.
Bra tips. Jätteroligt att du ville vara med.
Tack snälla för att jag fick vara med.
Ja, men det var väldigt, väldigt kul att höra dina tankar om det här. Så ja, tack så mycket.
Trevlig intervju att lyssna på. Sara är ju verkligen en engagerad recensent, det hör man ju. Och det måste ju vara drömmen att ha henne som skolbibliotekarie också, tänkte jag. Hon har fixat med Instagram och TikTok och sånt. Verkligen motsatsen till ett gammalt mossigt skolbibliotek, låter det som.
Absolut.
Var det något särskilt som du tänkte på?
Ja, alltså framförallt så är hon ju fantastiskt duktig och som du nämnde engagemanget och att hon har förmågan att se och plocka ut det som är bra. Och jag tänkte på det också att hon skriver medan hon läser och gör anteckningar och så. Om jag hade recenserat så skulle jag göra likadant. För det är så mycket man glömmer annars. Man kanske kommer ihåg känslan av en bok men inte alltid detaljer eller vissa saker som karaktärer, platser och handlingen och sådär. Så det är nog en smart grej att göra som recensent.
Verkligen. Jag brukar ju göra det ibland om jag läser en, ja, men kanske en skrivbok eller någonting och jag vill liksom komma ihåg saker, brukar jag också notera. Så att det är nog jättesmart för att komma ihåg just. Sen kände jag igen mycket av det hon sa faktiskt, eller kunde liksom dra paralleller till skrivandet, så det var intressant. Lite om det här som hon pratade om, självkritiken som kommer fram då och då när man skriver något, och även lite det här när hon tittar tillbaka på det hon skrev för länge sedan och liksom nästan skäms lite grann.
Ja, det blir ju lätt så, för man är så självkritisk. Det är nog alla, eller de flesta i alla fall. Och det borde man ju verkligen inte vara. För om man gör sitt bästa hela tiden så var det ju ändå det bästa man kunde skriva då på den tiden, om det nu var 10 år sedan man skrev en viss text. Och det är ju bra att man utvecklas. Så som sagt, självkritiken är alldeles för stark ibland, tyvärr. Och man förtjänar den ju sällan, speciellt inte till den graden som man kanske ofta har mot sig själv.
Nej, precis. Nej, det är ju sällan man tänker så hårda ord om någon annan, liksom.
Nej.
Så ja, jag kan bara instämma. Men så känns det ju också som att hon verkligen lägger ner mycket tid och kärlek på recensionerna, som du sa. Den hon läste upp hade ju liksom ett väldigt vackert språk och sådär, tycker jag. Jag kan tänka mig att hon som lärare då också är bra på att ge just konstruktiv kritik på ett bra sätt, utan att såga någon, liksom.
Ja, det tror jag också. Och det märks ju att hon lägger ner energi på det hon gör, mycket energi.
Det är roligt också att hon sa att hon försöker att inte köpa fler böcker. Det känner jag igen mig i, men
Ja.
sen kan jag inte låta bli ändå. Det är nog många som är likadana.
Det tror jag med. Samma här ju. Man blir lätt lite tidsoptimist i hur mycket man hinner läsa. Och jag har ju kvar böcker också som jag köpte för ett år sedan som jag fortfarande inte hunnit börja på. Och inte så många då kanske, men i alla fall.
Jag har säkert sådana som har legat i 5 år, så att ett år, det var ingenting. Ja, nej, men det dyker upp så mycket annat och så ska man ju hinna skriva också.
Ja, det är ju det. Men vad säger du? Ska vi avrunda?
Ja.
Så, Hanna, vilket är ditt bästa tips? Eller det är något att lägga på minnet i alla fall när det gäller recensioner?
Ja, men jag tyckte att Saras tips var bra, så jag snor det då. Man ska tänka igenom vad man vill ha ut av recensionen och välja lite med omsorg vilka man skickar till. Sen ett annat tips från mig då, det är väl att, ja, men inte tjata på bokbloggare som man har skickat till efter sin recension. Ibland känner man ju att man vill det, för man undrar sig hur går det egentligen, men jag tror inte att det är bra. Jag tror knappast att något positivt kommer av det, och de gör ju ändå det här på sin fritid, får man tänka på.
Så är det ju. Och det är nog lätt som författare att råka tänka att varför kommer ingen recension? Det har ju gått 2 veckor, men då kanske bokbloggen redan har 10, 20 eller 100 olästa böcker att ta tag i för just ens egen bok. Mm. Och jag skulle inte heller uppskatta tjat från enskilda författare om att bli klar med recension.
Nej, vad är ditt bästa tips då?
Det är nog att förbereda sig för att det kommer att komma dåliga recensioner. Inte så att själva recensionen är nödvändigtvis är dålig, men det finns alltid sådana som kommer att såga dig vid fotknölarna.
Mm.
Och vissa för att de kanske bara ogillade boken, andra för att de tycker det är jättekul att såga böcker. Och det är förstås skittråkigt när det händer, men att förbereda sig för att det troligen kan hända är nog bra, och inte minst på ljudbokstjänsterna.
Ja, men jag håller helt med. Så svårt, men samtidigt bättre att vara förberedd.
Ja, det är ju det. Och försöka skaka av sig det när det händer och fundera på varför man skriver. För man gör ju det för att man själv gillar det. Inte för att varenda människa i hela landet eller världen ska älska ens bok. Även om det förstås vore väldigt trevligt. Så om eller när du får en dålig recension, så ja, men ge den någon vecka då. Och tänk på alla som skrivit bra saker om boken istället. Eller sagt bra saker.
Ja, det är helt sant. Bra tips. Ska vi avslöja temat på nästa avsnitt som sänds om 2 veckor?
Det gör vi. Då ska vi ha ett specialavsnitt.
Ja, så är det. Den här gången på temat boktips, där vi delar med oss av våra favoritböcker i olika genrer.
Ja, och det finns ju väldigt många böcker, minst sagt, som ges ut i Sverige och inte minst i resten av världen. Så det är klart att det är svårt att välja sina favoriter, men vi ska göra vårt bästa.
Absolut. Och om du som lyssnar har en favoritbok får du också jättegärna höra av dig.
Ja, det skulle vara väldigt kul att höra. Och om du undrar över något som vi pratade om idag eller kanske har frågor, skriv då till oss på poddentrycksvarta@gmail.com eller på Instagram där vi också heter poddentrycksvarta.
Just det. Hoppas att du som lyssnat har fått med dig många tips kring vad man kan tänka på när det gäller recensioner. Du har lyssnat på podden Trycksvärta med mig, Hanna Wesslén.
Och mig, Anna Samuelsson. Vi hörs igen om 2 veckor. Ha det så bra!